Ja, jag har lite två olika spår kan man nog säga. Jag predikar ju delvis då ifrån Bibeln och ifrån Guds ord. Och sen har vi också idag ett fokus när det gäller trafficking och när det gäller sexhandeln och barnsexhandeln framför allt. Så att man kan säga att jag har lite två olika uppgifter de här dagarna.
Hur har du kommit i kontakt med barnsexhandel och trafficking?
Ja, jag har rest i Asien under 30 års tid och för 6 år sedan så av en händelse så var jag i Singapore på en konferens och talade och efter sista samlingen så var det en missionär som gav mig 3 kort på 3 stycken flickor som var mellan 7 och 9 år och han gav de här korten till mig och så sa han, de här flickorna jobbar som prostituerade och de får gå ifrån en 4-5 timmar per dag för att sälja sina kroppar då. Och det där tog mig på ett sätt som gjorde faktiskt att hela mitt liv vände väldigt, väldigt radikalt i det ögonblicket. Så började alltihopa.
Och vad bestämde du dig för att göra då när du hade sett de där bilderna?
Ja, jag tog faktiskt så illa vid mig så jag var tvungen att lämna middagen och sällskapet där. Och sen låg jag på mitt rum den natten och grät hela natten fram till morgonen och bara tänkte, gode Gud, vad är detta för någonting? Så började vi forska och fick en kontakt i Nepal som vi connectade tillsammans med och ut av det några månader senare så startade vi det första hemmet med 34 flickor som fullständigt raserade i sina liv. Alla framtidsdrömmar borta, varit med om det mest traumatiska som man någonsin kan, ja det var det värsta jag hade hört då. Och ut efter det här så har vi nu startat 10 stycken hem har vi idag och kommer starta det 11:e hemmet nu efter sommaren. Och idag innefattar det ungefär 700 barn som har blivit räddade ut ur denna fruktansvärda situation som barnsexslavar.
Fantastiskt. Din organisation Love Nepal, ni är verksamma i Nepal. Varför är det just Nepal som ni har valt?
Ja, det var nog just av den här händelsen att de här 3 flickorna kom ifrån Nepal och utefter det så fick vi en kontakt då och på den vägen är det. Men nu startar vi här som jag sa efter sommaren vårt första hem i Indien och det är HIV-smittade flickor som har tuberkulos, som har fått tuberkulos som är i en väldigt, väldigt dålig situation. De flickorna tar vi nu ut direkt ifrån bordellerna fram i augusti-september och det blir också det första landet nu. Indien är ju väldigt stort på det här och väldigt, väldigt många flickor ifrån Nepal säljs till Indien. Man beräknar att ungefär 11-12 tusen flickor per år säljs ifrån Nepal och den största marknaden är Indien då.
Jag läste där på er hemsida på nätet att badifolkets flickor är de som ofta drabbas av det här. Varför är det just det folket som vars flickor blir sexslavar?
Ja, det går tillbaka till egentligen flera 100 år tillbaka i tiden, men det här var ett folk som underhöll landshövdingar, som underhöll lite rikare människor en gång i tiden. Och sen nu när kungadömet är ju borta i Nepal och nu så har de senaste 90 åren tror jag man räknar så har det här vänt då till att det handlar mer och mer om, de är duktiga att dansa, de är duktiga att sjunga och det var det de var kända för, men nu har detta vänts då ut till prostitution och att man säljer sina unga flickor, föräldrarna säljer sina barn. Och där är ju också en väldigt fattigdom i grunden att de här folkslaget Badi, de är lägst ner på kastskalan. Man säger att en hund och en råtta har mer värde i Nepal än det här folket. Så de har väldigt dåliga förutsättningar, eller de hade vill jag säga. Nu håller den här frågan på att sakta förändras. Men grundförutsättningarna är väldigt, väldigt dåliga för det här folket.
Mm. I Nepal var det desto med en jordbävning i maj. Hur förändrades speciellt de här flickornas situation då?
Ja, våran verksamhet har farit väldigt illa av, det kom ju först en jordbävning, sen kom det ju väldigt många efterskalv, sen kom det ju en till. Och vi har väldigt stora materiella skador på våra hus, men alla våra flickor, de lever, personalen lever, men många släktingar, många nära och kära och vänner har ju dött oss. Så det har varit rätt så mycket traumatiska situationer att möta. Jag var det bara för 10 dagar sedan och jag har då aldrig i alla mina år där ute på fältet har jag aldrig sett något värre. Men det är en enorm förödelse. Jag åkte kilometer efter kilometer och i princip allt var jämnat med marken. Så vi har nu ett stort problem som har uppstått, och det är att de som var kanske först på plats för att hjälpa efter den första jordbävningen, det var hallickar utklädda till räddningsarbetare som i det trauma som uppstod så leder man då barnen bort som har förlorat sina föräldrar, och så går det bussar och då säljer man nu då de här barnen till full ersättning för hallickarna. Så att det är en väldigt, väldigt kaotisk situation. Det är väldigt mycket svåra frågor att lösa. Och det här med människohandeln idag, det ökar i en lavinfart över världen. Vi tycker att vi lever i en civiliserad tid, men egentligen så kanske vi aldrig har varit mer ociviliserade när man ser omfattningen av detta med människohandel. Så att vi kommer också starta ett hem nu för föräldralösa barn som inte har någon framtid i det här. Så att det är mycket, mycket problem att lösa i de här dagarna som är just nu. Men vi jobbar på här hela tiden.
Det är ingen vacker bild du målar upp. Känns det som att ni kan hjälpa?
Ja, det kan man hjälpa, och sen kan man ibland känna sig kanske lite liten när man ser hur stor omfattning det är. Men man måste ändå tänka på varje människa som går att hjälpa, varje familj som går att hjälpa, varje by som går att hjälpa. Det blir ändå hjälp som når fram till dessa människor. Och men när jag var ute i de här där epicentret var och stod där, jag vet inte hur många släktingar som kom och sa, kan ni ta detta lilla barnet, kan ni ta denna bebisen, hon var nyfödd, kan ni ta? Och där står de, mamma och pappa är döda, många i släkten är döda. Så att det är väldigt, väldigt mycket känslor. Och jag ska väl säga, jag blev inte människa på 3 dagar efter jag varit ute och sett denna enorma hopplöshet, tror jag är rätt ord att säga, och uppgivenhet bland folket. Och här gäller det nu att sätta in så mycket som går för att möjligt ge lite hopp och lite framtidstro för dessa skadade och sargade människor.
Mm. Patrik Hellström, varför har finlandssvenska pingstvänner i år valt att fokusera på trafficking?
I princip för att det här är en av de stora utmaningarna som nästan hela jorden står inför. Speciellt den kristna kyrkan har ju ett enormt ansvar här att lyfta fram det som är kanske det moderna slaveriet. Inom alla tider har det funnits utmaningar, men omfattningen av trafficking och människohandeln är mycket, mycket större än jag tror att österbottningarna också känner till.
Tack för att ni kom hit och delade med er, speciellt du Mikael, att du delade med dig av din historia och dina bilder.
Ja, tack ska du ha.